السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، som ni har hört så är ämnet och rubriken för dagens föreläsning meningen med livet. Varför finns vi? Vad gör vi här? En fråga som människan har ställt sig i alla tider. Men vad är då svaret på denna fråga? Vi tänkte reflektera över denna fråga idag och ta upp vissa verser från Koranen som behandlar just denna fråga, meningen med livet. Men innan vi går in på svaret på den frågan, så ställer vi först en annan fråga. Och det är: hur kom vi till? Vem är det som har skapat oss? Hur uppstod människan? För svaret på den frågan leder oss till svaret på den andra frågan: vad är meningen med livet? Och hur kom vi till? Kom människan till av en slump, av en big bang, eller har vi en skapare? Sunt förnuft ger oss direkt svaret att det måste finnas en skapare. Saker och ting kommer inte till av sig själv. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen i surat Tur. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqu. Skapades de från ingenting, eller är de själva sina skapare? Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala två stycken alternativ som båda svaret kommer att vara nej på. Vilket lämnar oss ett tredje svar, vilket då blir det korrekta svaret. Så det första alternativet är: skapades vi från ingenting. Det fanns ingenting och så blev vi till. De flesta människorna som har ett sunt förnuft svarar ju direkt nej på den frågan. För vi vet att från ingenting kommer det inte någonting. Är det inte så? Ja. Och saker och ting uppstår inte av en slump och blir inte perfekta utan någon orsak eller någon som har skapat det. Och de lärda brukar ju nämna exempel här, som till exempel Ibn al-Qayyim tar upp det här exemplet av en person som går förbi ett hus, en byggnad med sten, trä, fönster, metall, handtag och liknande. Vem får för sig att det här huset uppstod av sig själv? Genom tusentals år av vindar, och det var liksom stenen bildades, kom upp från stenarna från marken, och sen glaset, olja kom upp och det bildades glas, och sen hamnade de direkt på rätt plats, och handtagen liksom bara bildades som metaller som kom upp från marken och hamnade på dörren och liknande saker. Vem skulle tro någonting sånt? Ingen människa som har den minsta IQ skulle acceptera någonting sånt. Så hur är det möjligt att hela denna jord ska komma till av sig själv? Från ingenstans. Det är uteslutet. Ingenting skapar inte någonting. Det andra alternativet som alla nämner är de själva sina skapare? Har vi människan skapat oss själva? Och då är svaret också nej. För någon människa måste ju ha varit den första. Och hur skapade den första människan sig själv innan hon fanns? Och har man skapat sig själv, så innebär det också att man har makt att styra över sitt liv. Är det inte så? Så hur kommer det sig att när vi människor ska dö så kan vi inte ens förlänga vårt liv en enda minut? Är det inte så? När döden kommer så kommer den. Vi kan inte skjuta upp den en minut. Vilket vi skulle kunna göra om det var vi som hade skapat oss själva och styrde över vårt liv. Så det alternativet är också uteslutet. Vilket lämnar det tredje alternativet. Och det är att vi har en skapare. Vi har en skapare som har skapat jorden, universum, himlarna och allt som finns däremellan. Och det här är det enda logiska alternativet. Och det här är också det som människans fitra, människans naturliga norm tyder på. Att människan vet innerst inne att det finns en skapare. Det finns en gudom. Det här finns inprintat i alla människor. Och sen när de växer upp så kanske samhället, omgivningen förändrar och tar bort denna norm hos människan. Men i grunden så finns det i människan från födseln att vi har en skapare. Så då har vi kommit fram till denna slutsats. Att vi har en skapare. Och när man har kommit fram till denna punkt. Okej, det finns en skapare. Det finns en högre makt som vissa säger. Om man reflekterar över skapelsen. Kolla på jorden. Kolla på haven. Kolla på naturen. Kolla på himlen, stjärnorna, universum. Wallahi, du kommer fram till att denna skapelse är mäktig. Den är otroligt vacker. Den är perfekt. Den är i harmoni. Den är i balans. Och att allt detta kan inte heller bara komma till från ingenstans. Utan den som skapat detta måste också vara väldigt vis. Måste vara allkunnig. Allvetande. Känna till saker och tings hemlighet. Dess inre och dess dolda. Är det inte så? Om du ser en teknisk pryl och tänker på vem som har yani designat den, så måste det vara en person som är insatt. Är det inte så? Är det inte så att det måste vara en person som är insatt i elektronik, som har studerat, de är ett team, de är flera stycken och så vidare. Taib, skapelsen. Wallahi, man förundras när man kollar på naturfilmer, när man lär sig mer om naturen och hur allting ligger till. Allting är perfekt. Wallah. Jordens avstånd från solen och månen och hur de går i sina banor. Är det inte perfekt? Vad skulle hända om jorden låg närmare solen? Det skulle bli för varmt. Du skulle inte kunna leva på denna planet. Om jorden låg längre bort, det skulle bli för kallt. Vad skulle hända om planeterna inte gick i sina banor dag och natt? Det skulle inte finnas dag och natt, månader, år och så vidare. Oxygenet på jorden, perfekt. Yani, om det skulle vara mera eller mindre så skulle vi inte kunna andas. Hur havet renar sig själv, hur naturen renar sig själv, hur kroppen funkar, hur den läker sig själv, immunförsvaret, magsmältningen, bara ögat. Voilà, ibland, bara ögat är ett mirakel. Hur kan alla de här komponenterna i ögat som behövs för att vi ska kunna se komma till från ingenstans? Allt det här tyder på att det finns en skapare. Och det behöver man inte vara speciellt smart för att komma fram till. Utan som vi sa, en ren logik visar oss att det finns en skapare bakom allt detta. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Alladhi khalaqa as-sab'a samawati intibaqa ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut." Att det är han som har skapat sju himlar som lager över varandra. Du kan inte upptäcka någon brist eller ofullkomlighet i den nådrikes skapelse. Yani, kolla runt i naturen. Du finner inga brister. Du finner inte att någonting är felskapat. Jag brukar säga denna liknelse: kolla på dig själv. Ställ dig framför spegeln och tänk på vad du skulle vilja ändra på din kropp. Vem av oss skulle vilja ha ett tredje öga? Ja. Vem skulle vilja ha fyra ögon? Vem skulle vilja ändra platsen på sina ögon och ha dem i nacken istället? Eller mitt på huvudet? Ja. Sitter inte ögonen perfekt? Vem skulle vilja bli av med sin näsa? Ja. Vem skulle vilja ha två näsor? Och så vidare. Är ni allting? Hur du greppar handen, fingrarna, antalet, allting är perfekt. Så vi finner inga brister i Allah subhanahu wa ta'alas skapelse. Så om man har förstått den här frågan, att vi har en skapare. Och den här skaparen, han är vis, han är allsmäktig. Han skapar på bästa sätt. Tabarak Allahu ahsan al-khaliqin. Som Allah säger, välsignad är han, den bästa skaparen. Taib. Så vi har en skapare. Vi har kommit fram till det. Är vi överens? Det finns en skapare. Taib. Tror ni att han har skapat denna perfekta jord utan syfte och utan mening? Att vi bara är här för skojs skull? Som vi sa, Allah, han är vis. Och skapelsen tyder på att han är vis. Han är allsmäktig. Och en person som är vis, Gör inte någonting dumt. Och gör inte någonting i onödan. Och Allah är över. Yani den dumhet som människor kan göra. Allah begår absolut inga dumheter. Allah har inga brister. Utan allt han gör är perfekt. Så det är helt ologiskt att Allah ska skapa denna perfekta jord och sätta oss här utan mening och utan syfte. Om du kollar på djuren så finner du att de har någonting att, som de lever efter. En kod. De har saker de gör i livet. Från det att de föds, kommer ut från sina ägg tills det att de dör, så vet de vad de ska göra. Ska Allah ha satt människan som är den mest komplicerade skapelsen här på jorden utan syfte och utan mening? Det här är dumt. Och det går emot all logik. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Tror ni att vi skapade er för skojs skull och att ni inte ska föras tillbaka till honom? Upphöjd är Allah, yani koningen och sanningen över detta. Så tror ni människor att ni skapades för skojs skull, att livet inte har någon mening, och sen att ni inte ska föras tillbaka till Allah? Nej, wallahi, sånt är inte fallet. Utan livet måste ha en mening, och vi måste vända oss tillbaka till Allah, komma tillbaka till Allah, för att han ska belöna dem som gjort gott och han ska straffa dem som har gjort ont. Så livet måste ha en mening. Och vi ser det här också vi människor. Vad säger du om ett arbete? Du har ett företag och du har anställda. Tre sorters anställda. Några som säger: vi gör vad vi vill på jobbet. En annan grupp säger: det finns inget, finns inga uppgifter på jobbet alls överhuvudtaget. Och den tredje gruppen säger: vi gör vad chefen säger. Vem har rätt och vem förtjänar lön? Ja? Vem av dem? De som luffar omkring och har inget syfte? Eller de som gör vad de vill? Eller de som gör vad chefen säger? De som gör vad chefen säger. Och de andra två får sparken, eller hur? Och kan inte komma i slutet på månaden och säga: ge mig lön. Typ Allah Azza wa Jal bestämmer över hela jorden. Han har skapat allting, äger allting. Ska han ha satt oss här utan syfte? Att bara göra vad ni vill? Eller det finns inget syfte alls? Eller varje människa får själv gärna komma på en egen mening med livet? Det är dumt och ologiskt. Och Allah Azza wa Jal gör ingenting dumt. Så det finns en skapare. Han har satt oss här med ett syfte och en mening. Kommer tredje frågan. Ska han inte ha berättat för oss denna mening? Ska han ha satt oss här och han har bestämt: ja, livet har en mening, men jag ska inte berätta meningen för människor? Det låter inte heller logiskt, eller hur? Utan han har satt oss här och han har gett oss en mening med livet. Då måste han också berätta vad meningen med livet är. Och hur gör Allah detta? Jo, genom sina sändebud och profeter och sina uppenbarelser. Så berättar han för människan meningen med livet. Och det här är från Allah subhanahu wa ta'alas rahma, hans barmhärtighet, att han har visat oss vägen. Allah har visat vägen till allting. Han har visat människan, han ger människan visa vägen genom solljuset på dagen, genom månen och stjärnorna på natten. Han visar djuren hur de ska navigera. I minsta detalj ska han inte visa människan, som vi sa, som är den mest avancerade skapelsen, hur hon ska leva sitt liv. Självklart så har vi också fått denna vägledning. Och det är i Allahs uppenbarelse. Och där säger Allah subhanahu wa ta'ala i svaret på frågan: vad är meningen med livet? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag skapade endast jinner och människor, andar, demoner och människor, för att de ska dyrka mig. Jag vill inte ha någon vinning eller någon försörjning från dem. Jag vill inte att de ska försörja mig eller mata mig. Och det här nämner Allah i surat Tur. Så Allah säger här meningen med livet, och det är att vi ska dyrka honom. Och vissa lärda säger här i förklaringen, det innefattar också att vi ska känna till honom. Vi ska känna till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är också logiskt. Han som satt dig här på jorden, han som gett dig liv, äger ditt liv och styr över varenda andetag och hjärtslag, Ska du inte veta vem han är? Ja? Ska du inte känna till honom? Ej wallahi. Så Allah ska man känna till. Och den som känner Allah kommer också att dyrka honom. Och kommer att vara tacksam till honom. Kommer att längta efter honom. Kommer att älska honom. Och kommer att frukta honom. Så kunskapen om Allah är viktig. Och viktigt också, som vi sa, i förståelsen av meningen med livet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah skapade oss då för att vi ska dyrka honom. Och Allah säger i den här versen att han vill inte ha någon försörjning eller att vi ska mata honom. Och då säger vissa lärare som Ibn al-Qayyim, yani Allah Azza wa Jal skapade inte oss för att han är i behov av oss eller för att få någon vinning av oss. Allah Azza wa Jal är inte i behov av oss. Han vill inte ha någonting materiellt av oss. Vi kan inte gynna Allah på något sätt. Utan han skapade oss i godhet, i kärlek, och han vill oss väl. Och gör vi hans vilja på jorden så kommer han att belöna oss så mycket som vi inte ens kan föreställa oss. Allahu Akbar. Så Allah Azza wa Jalla skapade oss här för att vi ska dyrka honom. Och gör vi det, och det här är nåd från Allah, Allah är inte i behov av vår dyrkan, så är det för vårt eget bästa. Och Allah kommer att belöna oss med saker vi inte ens kan föreställa oss i nästa liv. Så alhamdulillah att Allah skapade oss och att Allah vägledde oss till meningen med livet, till al-islam. Och här vill jag också belysa en annan punkt. Och det är, någon kanske säger, okej, det finns en Gud, han har skapat oss, men varför ska vi dyrka honom? Han behöver inte våran dyrkan, så varför ska vi dyrka honom? Kanske vissa icke-muslimer säger och argumenterar. Då säger vi till dem för att Allah förtjänar att dyrkas. Den människan, Allah är över alla liknelser, men den människan som gör det gott, förtjänar han inte tacksamhet? Den människan som tagit hand om dig sedan du var liten, som dina föräldrar, förtjänar din tacksamhet? Är det inte så? Allah Azza wa Jal som har skapat allting och äger allting och har allting i sin makt. Ditt liv är i hans hand. Du gör ingenting förutom hans vilja. Du kan inte skyddas för någonting ont om Allah inte vill. Du kan inte få någonting gott om Allah inte vill. Och allting gott du har fått är från Allah. Och allting gott du kommer att få är från Allah och ingen annan. Så det är bara han som förtjänar vår tacksamhet. Och ingen annan. Är det inte så? Och Allah är här, jag säger, även om Allah inte skulle kräva av oss, även om det inte skulle vara obligatoriskt att dyrka Allah, så skulle det vara det enda rätta. Om det skulle vara frivilligt, wallahi, jag skulle dyrka Allah dag och natt. Är det inte så? I tacksamhet till Allah för det goda han har gett oss. Är det inte så? Han har gett oss allting gott. Och vi förstår oss på Allahs nåd, Allahs barmhärtighet, Allahs förlåtelse, Allahs kärlek, alla dessa goda egenskaper. Och hur otroligt mäktig Allah Azza wa Jal är. Och att den största belöningen är att få njuta av att se honom i paradiset. Wallahi, vi skulle dyrka Allah om vi bara förstod detta. Även om det inte skulle vara obligatoriskt. Så Allah förtjänar att dyrkas. Till skillnad från allting annat. Statyer, människor, stenar, kors, demoner. Allt sånt här förtjänar inte att dyrkas. Allting annat än Allah är skapat. Och är också tjänare till Allah. Och slavar till Allah. Och de är likställda med dig och förtjänar inte din hängivenhet och din dyrkan, utan endast Allah Azza wa Jal är den som förtjänar våran dyrkan. Och här kommer en annan fråga. Och det är, okej, du säger att Allah vill från oss att vi ska dyrka honom. Vissa personer då tänker direkt, dyrka, jag ska vara i moskén 24/7. Jag ska vara i moskén hela tiden, jag ska be, allting haram och så vidare. Det är den bilden som många icke-muslimer får av islam. Är det inte det? Att direkt allting blir haram, allting kul blir förbjudet och så vidare. Nej wallahi, så är inte fallet. Att dyrka Allah är ett väldigt omfattande ord. Det är att göra allting som Allah vill. Och hålla sig borta från det som Allah har förbjudit. Vad är det Allah vill och vad är det Allah har förbjudit? Allah vill från oss det som är gott och för vårt eget bästa. Och Allah förbjuder för oss det som är ont och är för våran egen skada. I slutändan. Kolla på islams påbud och islams förbud. Du finner inget påbud som skadar människan. Och du finner inget förbud som är nyttigt för människan, som människan är i behov av. I slutändan. Och de saker som är haram i islam är inte många för det första. Utan grunden i saker och ting är att Allah har skapat allt på jorden för oss för att vi ska njuta. Men vissa saker har han gjort förbjudna. Som ett test för oss. Att hålla er borta från dessa saker. Taib. Och han har påbjudit vissa saker också som ett test för att se vem av oss som kommer att lyda Allah. Vem som ska göra de saker han har beordrat. Och som vi säger, att den som gör det goda som Allah har påbjudit belönas. Han gör det för sin egen vinning. Allah säger in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Om ni gör gott, så gör ni gott för er själva, er egen vinning. Wa in asa'tum fa'alayha. Och om ni gör ont, så är det för er egen skada. Taib. Så Allah, också en jätteviktig punkt som vissa icke-muslimer också inte förstår. De tror att Allah är någon som är i behov av våran dyrkan. Och att Allah tar skada av att vi inte dyrkar honom. Och så är det inte. Om hela jorden idag skulle vända sig till att dyrka Allah och bli den bästa av människor, det här skulle inte gynna eller stärka Allah någonting alls. Allah är redan allsmäktig. Och om vi alla skulle vända oss bort från Allah och bli de värsta av människor som djävular, detta skulle inte skada Allah det minsta. Han skulle inte förlora någonting på detta. Utan vi skulle förlora på det själva i slutändan. Och gör man de saker som Allah har påbjudit i detta liv och håller sig borta från de saker som Allah har förbjudit, då kommer man att få lycka. Man kommer att få lycka i detta liv och i nästa liv. Allah säger i Koranen i surat Nahl att den som gör en god gärning, vare sig man eller kvinna, och är troende, kommer vi att ge ett lyckligt liv. Och vi kommer att belöna dem i nästa liv för det bästa som de har gjort. Så Allah lovar här människor, kvinnor och män, att de kommer att få lycka i detta liv och i nästa liv om de har två egenskaper. Om de har tro och de gör goda gärningar. Så lycka, det som alla människor eftersträvar i detta liv, finns i islam. Finns att hämta i Koranen, i sunna. Finns i att följa Allahs påbud och att hålla sig borta från Allahs förbud. Och här kommer vi till en annan viktig punkt. Många människor söker lycka i att tillfredsställa sina lustar och sina begär. Att mätta kroppen i dess hunger efter mat, dryck och att tillfredsställa dessa lustar och dessa begär. Men det kommer ändå att finnas ett tomrum som aldrig kan mättas. Hur mycket du än äter och dricker och hur mycket du än syndar. Hur mycket kvinnor du än får, hur mycket alkohol du än dricker, hur mycket knark du än har, hur mycket pengar du än får. Det finns någonting som inte kan mättas i kroppen. Och det är hjärtat och själen. Det behöver också mat och näring. Och den här näringen är iman, våran tro, våran kärlek till Allah, våran längtan efter Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här tron, den ger människan en njutning i detta liv och fyller det här tomrummet. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Att på så vis uppenbarade vi en själ till dig Muhammad. Han kallar här, Allah kallar Koranen för själ. Taib. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: du kände tidigare inte till boken eller tron, men vi gjorde den till ett ljus med vilket vi vägleder vem vi vill av våra tjänare. Och Allah nämner också en annan vers, att kan man likställa den som var i mörker, den som var död, och vi gav honom liv genom islam, med den personen som går i mörker och inte kan komma ut därifrån. Så vad är det Allah säger i dessa verser? Att hans uppenbarelse, Koranen, är ett ljus och är en källa till liv. Den lyser upp vårt hjärta. Vi kan skilja på rätt och fel, falskhet och sanning, meningen med livet. Och Allah ger oss också en själ. Yani vi får ett värdigt och ett riktigt liv. Och det här, ja ikhwa, är någonting som kanske vissa inte känner till, för de är födda med den här gåvan av islam. Men fråga de som levt som kuffar, de som konverterat till islam, eller de som är födda i en muslimsk familj men inte praktiserat. Fråga dem hur de kände sig innan de började att ta islam på allvar. Den tiden de inte bad, den tiden de var långt, långt borta från Allah. Wallahi, du kommer att få höra att de inte var lyckliga. Många ger skenet av att vara lyckliga. De har sin flashiga bil, de har sina pengar, de har hit och dit. Men det saknas någonting. Är det inte så? Det saknas någonting. Sätt honom lås in honom i ett rum. Utan sina materiella saker. Kommer han att vara lycklig? Nej. Utan de flyr från sanningen. Wallah, många lever i depressionen. De har den här livlösheten inom sig. Och de har det här mörkret, tomheten inom sig. Och de försöker att fylla det med vad? Materialistiska saker. Eller de försöker att fly från det med alkohol och narkotika. Och alla dessa nöjen i livet. Men någonstans måste du också kliva av karusellen. Och då när du vaknar upp så står du där. Och du finner att du fortfarande är ensam. Du fortfarande har tomhet inom dig. Och du fortfarande känner dig livlös. Och då ska du veta att ljuset och livet finns i islam. Ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhikum. Troende besvarar Allah och sänder budet när de kallar er till det som ger er liv. Islam ger oss ett riktigt liv och ett värdigt liv. Så människan måste vara tacksam för den här gåvan att Allah har väglett henne till islam och gett henne ljuset av iman och livet av kunskap och iman. Wallahi, det är den största gåvan, ya ikhwa. Allah säger, om ni räknar, försöker specificera och räkna Allahs gåvor, kommer ni inte klara av det. Och den största av alla dessa gåvor vi har fått i detta liv är en islam, en iman. Så var tacksam. Och tyvärr, vissa muslimer är otacksamma och glömmer bort meningen med livet och gör inte det som Allah skapade dem för. Allah subhanahu wa ta'ala säger: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Han som skapade liv och död för att testa vem av er som är bäst i sitt agerande. Livet är ett test. Allah vill se vem av oss som lyder honom och vem av oss som trotsar honom. Det räcker inte med att du kommer och säger, jag vet att meningen med livet är att dyrka Allah, och sen dyrkar du inte Allah. Vad är dyrkan av Allah Azza wa Jal? Det är att du gör de saker han vill från dig och lämnar de saker han har förbjudit. Du ber dina fem böner, du fastar ramadan, du betalar din zakat, du håller dig borta från haram, du är god mot dina föräldrar, du är ärlig när du talar. Det här är dyrkan. Gör du inte dessa saker, så uppfyller du inte de här sakerna. Du har misslyckat i ditt test och själva syftet och meningen med livet. Och vad händer då? Hur många chanser har vi? Det här är inte ett tv-spel du kan trycka på, yani en till game. Eller det? När döden kommer. Och wallahi, döden kommer. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Varje själ ska få smaka på döden. Vad ska du säga då? När man levt ett liv i synder, långt borta från Allah och inte uppfyllt meningen med livet. Vad ska du säga till Allah då? Ge mig en till chans. Funkar det? Kan man det? Kan man komma tillbaka när man har dött? Ja? Nej, wallahi, det finns inte. Kan inte komma tillbaka när du har dött. Det här är fiktion, fantasi som finns på filmer. Men i verkligheten, när du är död, du är död. Och då börjar din resa i domedagen. Och då kommer du stå till svars för dina gärningar. För det är det enda du har med dig i nästa liv. Dina goda gärningar eller dina synder. Så var inte från dem som Allah nämner i Koranen: Hatta idha jaa ahadahum al-maut, qala rabbi irji'un. Att de framhärdar i synder tills den dagen då döden kommer. Och då säger de: Herre, låt oss gå tillbaka. Kanske kommer vi att bättra oss i det tillstånd som vi lämnade. Allah säger kalla. Nej, det finns ingen chans att ni kommer att gå tillbaka till detta liv. Så man ska förbereda sig för den dagen. Den dagen man kommer att dö. För wallahi, vi kommer att stå till svars för våra gärningar. Och nästa liv är det riktiga livet. Det här livet är bara ett test för att se vem som vill hamna i paradiset och vem som vill hamna i helvetet. Det finns bara de här två vägarna. ثُمَّ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Allah säger att vi vägledde sen människan de två vägarna. I det här livet, Allah visade oss de två vägarna. Vägen av ljus, vägen av mörker. Vägen av islam, vägen av kufr. Och du, broder och syster, har valet. Vilken väg vill du ta? Vill du ta den rätta, ljusa vägen, eller vill du ta den mörka vägen som leder till helvetet? Så man måste göra sina rätta val i detta liv. Och vad händer om man gör felaktiga val? För ingen kan komma och säga till Allah på domedagen att jag blev tvingad till att göra si och så. Nej, wallahi, du har en fri vilja. Är det någon av oss som inte har en fri vilja här inne? Vi har en fri vilja. Eller hur? Vi har en fri vilja. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala فَلَمَّ زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبًا. Att när de valde att gå vilse, så vilseledde Allah deras hjärta. De själva valde att gå vilse, att inte följa islam, inte följa profeten Muhammad a.s. Då vilseledde Allah deras hjärta. Så folk har en egen vilja. Och därför måste man välja den rätta vägen. Och vi måste aldrig tappa fokus på morgondagen. Livet är kort. Livet är några dagar, några år. Hela dunja, hela detta liv från Adam till domedagen är kort. Och vad som finns kvar av denna korta dunja, detta korta jordiska liv, är lite. Fram till domedagen. Och vad du har fått av detta lilla är ännu mindre. Och det lilla du har fått av det lilla som finns kvar är också lite. Du lever 60-70 år. Dagarna går. Du sover bort din tid. Du äter bort din tid. Så ta vara på denna tid som Allah har gett dig. Och sträva i att närma dig Allah. Och samla på dig det goda till nästa liv. Allah säger i en väldigt vacker vers i Koranen: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Troende, frukta Allah och se vad ni har förberett för morgondagen. Yani, troende, lyd Allah. Gör det han vill från er. Och rannsaka er själva. Vad har jag förberett för morgondagen? Hur många av oss rannsakar oss själva och tänker: vad har jag med mig i bagaget? Är jag beredd att möta Allah om jag dör idag? Är du det om dödsängeln kommer? Är du beredd att möta Allah i ditt nuvarande tillstånd? Nej, jag tror många av oss, vi har mycket brister. Är det inte så? Så man måste skärpa sig. Och kolla, vad har jag med mig till morgondagen? Och därför så kom det en gång en man till Rasulullah alaihissalam i moskén. Och han sa: Ya Rasulullah, mata sa'a. Och Allah sände bud: när är domedagen? Och då så sa profeten alaihissalam: vad har du förberett för domedagen? Det här är den viktiga frågan. Inte när är domedagen och vad är domedagens tecken och vad händer på domedagen. Det är också viktiga frågor. Men den viktigaste frågan är: vad har du förberett för domedagen? Och det här är en individuell fråga som vi alla borde ställa oss. Vad har jag förberett för morgondagen? Vad har jag förberett för den dagen jag ska stå framför Allah? Den dagen han ska fråga mig om min bön. Hur har jag gjort mina salat? Han ska fråga mig hur jag har tjänat mina pengar. Halal eller haram. Hur har jag spenderat mina pengar? Allah kommer att fråga mig om mitt liv. Hur tog jag hand om livet? Hur tog jag hand om min ungdom? Så vi måste alla förbereda svar för dessa frågor den dagen vi ska möta Allah subhanahu wa ta'ala. Och en jätteviktig sak som jag nämner här avslutningsvis, det är att för varje människa som tänker logiskt, så kommer man fram till slutsatsen som vi nämnde, att det finns en skapare. Och denna skapare måste ha satt oss här för ett syfte. Och syftet är att vi ska dyrka honom. Och här vill jag också komma tillbaka till en annan punkt som vi glömde. Och det är att när vi nämnde den här logiska kedjan, att det finns en skapare, skaparen måste ha satt oss här av ett syfte, och han måste ha berättat detta syfte. Då kanske någon säger: men det kanske finns andra syften. Då säger vi till dem: varsågod, utmaning, hämta. Vilka källor har ni på meningen med livet förutom Koran? Det finns inga andra källor. Det finns böcker skrivna av människor. Böcker vars autenticitet kan ifrågasättas. Som har blivit förvanskade. Den enda boken som vi känner till från uppenbarelsen som är bevarad är Koranen. Och där står det klart och tydligt att meningen med livet är att vi ska dyrka Allah. Så kom ihåg då detta att Allah har satt dig här för ett syfte. Och det är att du ska tjäna honom. Du ska lyda honom och inte trotsa honom. Wa iyyaka, jag varnar dig. För att glömma bort detta och istället kolla på vad andra människor gör. För det här är tyvärr en vanlig ursäkt som vissa människor har. Varför ska jag vara muslim? Varför ska jag vara praktiserande? De flesta är inte praktiserande. De flesta är inte muslimer. Är det inte så? Att jag följer mainstream, jag följer majoriteten av människor. Funkar det? Har majoriteten av folk rätt eller fel? Ja? Fel. Nej. En minoritet av folk följer sanningen. Allah subhanahu wa ta'ala säger att få av mina tjänare är tacksamma. Och Allah säger också om du följer de flesta på jorden så kommer de att vilseleda dig. Så majoriteten av folk är vilse. Och där finner vi hos alla profeter. Att det har alltid varit mer folk som trotsat dem än som har följt dem. Och så kommer det vara fram till domedagen. Och speciellt i dessa tider av prövningar och motgångar. Där tyvärr det också finns en felaktig propaganda mot islam. Som vi muslimer måste försöka rätta till. Så ska man absolut inte följa de här människorna som väljer att inte följa islam. Utan man ska stå fast på sanningen. För det hjälper inte att du kommer inför Allah på domedagen och skyller på folk. Och säger att jag följde sig och så. Det var hans fel. Det var han som lurade mig. Kan du säga så till Allah på domedagen? Kan man det? Kan du skylla på någon? Wallahi, du kan inte ens skylla på shaitan på domedagen. Shaitan är värst, du hör. Ja? Vad säger shaitan när folk försöker skylla på honom på domedagen? Han säger, skyll inte på mig. Skyll på er själva. Det är ert eget fel. Och så är det, wallahi. Visst, det finns saker som påverkar oss, men i slutändan, du gör dina egna val. Så, poängen vi vill komma fram till är att man med logiskt argument kan komma fram till att livet har en mening. Och meningen är, som Allah har sagt i Koranen, att testa oss. För att se vem av oss som dyrkar honom. Och att den som gör det belönas och den som vänder sig bort från denna mening straffas och har ingen annan än sig själv att skylla på. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.